välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Mina vänner, det är tisdag och det innebär ett nytt avsnitt från Fast och Falk. Det kan ju i och för sig också komma någon helt annan veckodag och vilken månad och år som helst. Det är en av de sakerna som är spännande med den här podden, att vi inte som alla andra och följer ett schema och är regelbundna, utan vi poppar upp när man som minst anar det.
Ja, men att det blev just nu beror ju mest på att jag har köpt en riktig mikrofon som jag vill prova. Vi kanske skulle varit lite grann som han Joe Rogan med bild också, så har man sett mig med en riktig mikrofon. Det här är coolt.
Ja, det är en vacker syn. Äntligen, som Gert Fylking ska ha sagt. Det kan vara det som äntligen gör oss virala. Vi har ju fått en del kritik för ljudkvaliteten tidigare.
Ja, men jag säger förbereda på att bli blown away. Både vad avser det ljudkvalitet och innehåll. För idag tänker jag prata om slutet på min språkliga utveckling. Hur man tjänar pengar på batteri. Hur tekniken kommer att styra oss ännu mer som konsumenter. Nanorobotar i kroppen och kvantdatorer. Jag har spenderat alldeles för mycket tid med att läsa något som jag vet att du också är intresserad av. Amy Webbs Future Tech Trends Report. 800 sidor och Singularity University.
Jag har mycket. Är det här allt du ska prata om idag? Du ska inte trycka in någonting mer där, tänkte du?
Nej, jag tror jag blir nöjd så.
Ja, okej.
Okay. Men jag gör ju en direkt reflektion av det här. Du vet, vi snackade om det på förra podden, tror jag, att jag pratade på vår IT-arena och gjorde en framtidsspaning till 2052. Och den presentationen började jag bygga i mars 2022, och nu är det mars 2023. Och det kommer inte att ta så lång tid som jag förutsåg. För redan nu under det här året har det fått de små modulära kärnkraftverken kommer att byggas. Vi kommer att komma in på det här med glasögon som ersätter telefonen. Kommer 2027 och inte 2032 som jag var inne på. Det går till och med ännu fortare än vad vi brukar tro.
Jag har en liten udda men förhoppningsvis intressant spaning idag som handlar om att pendeln visar tendenser att slå tillbaka. Och då pratar jag om den där pendeln som vi i IT-branschen brukar snacka om. Och kanske andra också. Jag vet inte, den kanske till och med finns i alla branscher. Hur som helst så handlar det om att det som en gång har varit omodernt och spelat ur sin roll, det blir helt plötsligt modernt igen. Ett klassiskt exempel på det här, det är att det är stordatorn versus persondatorn. I början så fanns stordatorn och dumma terminaler. Det var väl på den tiden du var ung, så det minns du säkert som det var igår.
Ja, ja då.
Mm. Med lite värme i rösten har jag också.
Absolut.
Hur som helst, de här stordatorerna ersattes så småningom med persondatorer. Och så var det så i några år. Och sen så slog terminalserver och Citrix och såna här små terminaler igen. För att sen ersättas av billiga och lätta bärbara datorer. Och nu hävdar jag att det kanske är dags igen. Det finns i alla fall tendenser som tyder på det. Men den här gången handlar det inte om stordatorer utan om molnet, film, böcker och lite annat. Men för all del, börja du. Du pratade om slutet på din språkliga utveckling.
Ja, men först måste jag ställa en fråga till dig med tanke på att du refererar till min ålder och så vidare. Vet du vad ett av de mest gångbara programmeringsspråken är att lära sig nu om man vill ha ett jobb direkt efter sin utbildning?
Ja, men det har ju alltid pratats om, på tal om stordatorer, i så att det var då du kom att tänka på det. COBOL har ju alltid snackats om att de utvecklarna sitter på Hawaii eller i Thailand och har det rätt bra om dagarna.
Ja, eller har dött av.
Så att, och jag tänker de som är kvar, de är konsulter och levererar för dyra pengar på de bra platser.
Och det finns för få av dem. Så COBOL, absolut. Det ska du syssla med. Jo, men slutet på min språkliga utveckling. Men så här är det. Jag har ju då liksom berömt mig själv, troligen felaktigt, på att vara så duktig på engelska. För att jag har bott i USA några år. Sen har jag väl då liksom insett att det där var ju faktiskt för 20 år sedan. Men jag har ändå liksom tänkt att ja, men jag kan ju engelska. Och häromveckan skulle jag skriva ett dokument. Det var 3 sidor. Det skulle handla om cloud, det skulle handla om marknad. Det skulle vara ganska liksom stringent skrivet till vår ledningsgrupp. Och det ska på engelska. Så jag börjar skriva det här dokumentet och skriver kanske 1 sida av 3. Och så läser jag och inser att det syns att det är skrivet av någon som inte har engelska som första språk. Det är, liksom, det är lite platt, det saknar nyanser och tonaliteten är inte rätt och så vidare. Och tidigare har jag använt sådana här översättningsappar, men jag ledsnade ju när jag tror det var Strömstad som översattes till Stream City på det temat. Det har blivit bättre sen dess. Men varje gång jag använt en sån här översättning så har det varit liksom, jag saknar nyanserna, jag saknar tonaliteten, jag saknar syftningarna, jag saknar liksom hela andemeningen i en text. Men nu tänkte jag, nu ska jag göra ett försök, så jag börjar om från början. Så jag börjar skriva det här 3-sidiga dokumentet på svenska. Och det är ett språk där jag liksom kan uttrycka mig, tycker jag då, väl. Skriver hela dokumentet och så skickar jag in det i ChatGPT. Och blir fullständigt på tema blown away. För inte bara översätter den, utan den får med just det här. Vad syftade jag till? Vad är liksom hänvisningarna till historik och till framtid och tonalitet? Allting är med. Och du kan inte särskilja det från att det är en svensk eller en amerikan eller en engelsman som har skrivit det. Så jag skickar in det. Och inser samtidigt att jag kommer aldrig mer att skriva ett dokument på engelska om det ska till någon typ av kvalitet. Jag är helt enkelt inte tillräckligt bra längre. Jag har fått sparken av mig själv. Och det är lite läskigt att inse det. Att jag har blivit obsolet på det här språket.
Och det är inte bara du som har insett det. Det var ju en debatt i pressen för någon vecka sedan. Där det visade sig att bokförlag... De tryckte in böcker i ChatGPT och fick dem översatta. Och det här blev ju översättare och författare förbannade på. Därför att de vill inte acceptera att en maskin kan göra det här lika bra som en människa. Och därför fick ju bokförlaget säga att okej, vi kommer bara göra det här för en grundöversättning. Sen kommer vi tillsätta en riktig översättare och en riktig författare för att hitta de här nyanserna. Och kanske är det är riktigt för ett skön litterärt verk. Där kanske det krävs. Men det är nog inte så länge det heller.
Nej, och på temat, när vi ändå pratar ChatGPT som ägs då OpenAI, som i sin tur ägs av Microsoft, så kanske du såg förra veckan att, ja men, så till och med du postade om det, att nu kommer Copilot in i Microsoft-sviten. Så nu har vi hela funktionaliteten där med ChatGPT 4. Det går framåt.
Det var helt magiskt, den presentationen. Alltså, jag bara satt och tänkte, jag kommer inte behöva jobba. Och det måste vi nästan ta ett annat poddavsnitt.
Har du gjort det tidigare, menar du?
Ja, jag har slitit hårt förut. Och vad jag menar med jobba, jag behöver inte skapa dokument och PowerPoints och Excel-filer längre. För det kan den göra åt mig. Och den kan dessutom göra analysen av det. Så jag kommer få lägga mer tid på en annan typ av arbete, roligare arbete. Ja. Men däremot så skulle jag att du och jag ska ha en diskussion om någon gång. Vad gör det här med oss? Mänskligheten, alltså kommer vi inte bara bli dummare och dummare när vi inte behöver anstränga oss längre?
Ja, men jag har en reflektion om det åt andra hållet. Kommer du ihåg när du fortfarande var kvar på Atea så hade vi det heter Tech Friday, tror jag. Vi stod och orerade om massa olika saker. Och en sak som jag försökte förfäkta, det var att i framtiden kommer vi inte behöva lära oss språk. Och de som kan de här världsspråken, säg spanska, engelska, kinesiska är väl förvisso lika många som pratar kantonesiska, mandarin, men det är inget världsspråk. Men de har ett försprång. I affärsförhandlingar, i alla dialoger egentligen har de ett försprång, att det är deras modersmål. Vi går ju mot att jag kan kunna prata svenska som direkt översätts i min lins eller mina glasögon till det språk som mottagaren behärskar. Så det här försprånget kommer ju att försvinna av att kunna ett språk. Vi kommer inte behöva lära oss språk. Vi gick ju förvisso ut och frågade på Menti då med alla ATEA-medarbetare. Jag tror 500 stycken svarade. Och de var ju helt övertygade om att nej, språk kommer vi fortsatt att behöva lära oss. Men jag hävdar 10-15 år framåt så kommer vi ha en demokratisering av tal tack vare det här. Så till skillnad mot vad du säger, tror jag det här är bra.
Ja, men det är klart. Man kan vända på det så också. Men jag ser mest filmen Wall-E framför oss. Där man då har ju alla människor flyttat från jorden upp till ett rymdskepp som snurrar runt solen. Och där alla sitter i fåtöljer som svävar fram. Och så bredvid sig har de en gigantisk sån här Coca-Cola som de har i USA. 1,5 liter liksom, med ett sugrör som de sitter och suger ur. Jättefeta och rätt så dumma och bara titta på en skärm. Det kan ju bli så också.
Det är inte ett helt omöjligt framtidsscenario det heller. Men om vi fortsätter den tanken och kommer in på mitt nästa ämne. Jag vet inte om du såg det, Meta eller gamla Facebook släpper ju. De har ju sålt 20 miljoner av det här Quest. Som, ja, den har ju fortfarande en formfaktor som inte gör att man går med dem på stan till exempel. Men de har ju också sagt nu att 2027...
Jag har en sån hemma.
Ja, och det är som HoloLens. Den är, som, ja, den är häftig men det går inte med den på stan. Men de kommer ju att släppa nu 2027 tillsammans med Ray-Ban och de fullt ut AR-glasögonen. Det har exakt, säger de, samma funktionalitet som i en telefon och du kan, precis som Tom Cruise i Minority Report, med händerna skriva och göra inlägg och liknande. Så att vi är 5 år bort ifrån att telefonen börjar försvinna.
Det tror jag är helt sant. Apple har också, det läckte ut någon sån här patentansökan att deras nästa generation av hörlurar, AirPods, kommer att innehålla en rad olika hälsosensorer som kommer att skapa data åt oss. Vilket vi kanske också har telefoner till idag, att räkna steg eller vår klocka som mäter puls eller sådär. Det kommer byggas in i hörlurarna tillsammans med mycket annat.
Coolt. Men då, jag ska ta mitt sista ämne innan du ska få prata lite grann också. Det är ju, jag vet, ditt favoritämne som är kvantdatorer. Det har vi också pratat om tidigare, men det händer ju så fort så det har hänt mycket där redan sen vi pratade senast. Men i all enkelhet så är en dator ju 0 eller 1 eller ström på, medan en kvantdator jobbar på ett helt annat sätt. Den jobbar med kvantmekaniska system, vilket innebär att vissa saker går liksom hundratals, tusentals gånger fortare än en vanlig dator, medan andra saker faktiskt tar längre tid än en vanlig dator. Och nu har ju både Microsoft och IBM och andra släppt kvantdatorer upp till, vad var det nu, 433 kvantbitar. Och det enda man kan säga om det är bara en tidsfråga innan det kommer att komma någonting som är ännu bättre. Men poängen med som har kommit nu de senaste veckorna, jag vet inte om du läste det, är att nu kommer snart kvantdatorn som kan knäcka RSA. Alltså vårt tvåfaktorsautentisering och det som egentligen hela nätet bygger på. Så snart kommer vi komma i ett läge där min kvantdator måste vara bättre än din kvantdator, annars är du körd.
Ja, och det här visste man ju, jag visste inte att det var så nära, men det här har man ju pratat om länge. Framförallt de som är väldigt för digital suveränitet, de har ju uttalat sig att en svaghet med att använda molnet, eller ett krav som måste vara uppfyllt, det är att de krypteringar som finns där, de får aldrig knäckas under informationens livscykel. Och vem kan garantera det idag att kryptot inte kan knäckas under den tiden som jag behöver ha informationen? Och nu vet vi då alltså att det är rätt så nära förestående att kryptot kommer att knäckas.
De som ligger längst fram med det här, det är ju som vanligt, det är ju försvarsindustrin. Man håller på att testa nu med med kvantdatorer som kan se genom väggar i och med att de jobbar på atomnivå. Så gör att du kan ha självkörande fordon på ett helt annat sätt och flexibilitet och säkerhet än tidigare. Och tänkte nu börja knäcka sådana saker. Men du vet, när man försöker sätta sig in i det med kvantdatorer så blir det väldigt komplext. Vi kommer till exempel att kunna hantera teleportering. Nu blir det verkligen Star Trek. Om man verkligen ska tro kvantdatorteologi, att det finns parallella världar och liknande. Jag vet att jag pratade om det också tidigare. Men när man tycker att sånt här börjar bli jobbigt och svårt, vet du vad jag tänker på då?
Nej.
John Clauser, vet du vem han är?
Nej.
Han vann Nobelpriset i kvantmekanik 2018. Och det han sa var då att jag förstår fortfarande inte hur det fungerar. Så när vi tycker att det är jobbigt, ja, då kan man luta sig mot John Clauser att nej, det här är komplext.
För precis så känner jag inför kvantmekanik och kvantdatorer. Har inte en aning om hur saker och ting funkar. Jag fattar av och på, men inte att någonting kan vara det samtidigt av och på.
Det mest fascinerande är att han fick också Nobelpriset 1922 och han för över 100 år sedan identifierat att det här kommer att finnas och får Einstein emot sig, en annan Nobelpristagare, och säger att nej, det var helt fel. Och nu 100 år senare, nej, men dansken hade rätt för han var ju dansk Bohr.
Ja, okej. Okay. Ja, du ser. Men gud vad du har pratat länge nu. Är det inte min tur snart?
Ja, kör då.
Ja, okej. Okay, bra. Som sagt i inledningen då, om du minns den efter din evighetslånga monolog. Jag har ju en teori om att den digitala pendeln delvis slår tillbaka. Och de tendenser som jag har snappat upp, de är inom vitt skilda områden. Men det som är gemensamt för dem, det är att utvecklingen har gått rätt så fort inom dem. Varför det kanske inte är helt onaturligt att pennan faktiskt slår tillbaka. Det kanske är tekniken, det kanske är affärsmodellen som inte har infriat de luften som gavs helt enkelt. Vi tar nummer ett så förstår du vad jag snackar om. Har du hört talas om cloud repatriation?
Nej.
Nej, det är begreppet för när man migrerar från molnet tillbaka till on-prem. Aha. Och det här är ett begrepp som har börjat trenda. Sverige var ju rätt långsamma ur startblocken när det gäller flytten till molnet, men idag så är ju åtminstone merparten av de privata företagen där. I USA gick flytten jättefort. Enligt en artikel som jag hittar på sajten Zipia.com, de har analyserat 18 stycken olika rapporter om cloud adoption och cloudanvändning i USA. Och där visar det sig att 94% av amerikanska bolaget använder molnet i någon utsträckning och de har ungefär 60% av sin information där. Jag hittade också en rapport ifrån EU som gjordes 2021. Där sa man att 41% av bolagen inom EU använder molnet. Och förvånande för mig var att det är faktiskt Sverige som toppar den listan med den högsta användningen. Men då är det privata bolag som vi pratar om. Analysbolaget 451 Research, de har nyligen frågat 600 bolag som har flyttat till molnet om de tänker stanna där. Och då svarade 48% delvis eller nej. Har du någon analys på det här? Vad tror du att det beror på att så pass många ändå överväger en flytt tillbaka?
Ja, men jag tänker att man tittar på de stora, det är ju framförallt AWS, Google och Microsoft, så ökar ju deras priser med 25%-30% i år. Så att pengar är väl en huvudanledning antar jag.
Det är helt riktigt. Man tycker att priset är för högt. Och det som har dragit igång den här trenden för det här begreppet är att för en månad sedan så meddelade ett bolag som heter 37 Signals. Det är ett bolag som jag inte kände till tidigare och jag tror inte att det är så många i Sverige som gör det. Men de är en rätt big deal i Silicon Valley. De är kända för ett projektverktyg som heter Basecamp. Och att man uppfann ett programmeringsramverk som heter Ruby on Rails för länge sedan. De hur som helst, de gick ut och sa att vi har räknat på det här och vi kommer att spara 70 miljoner kronor på 5 år genom att överge molnet. Och det där fick lite fäste i Silicon Valley och det var fler som anslöt sig till det här uppropet. Så pass många att till och med Gartner har förutspått att vi kommer att se en trend att företag lämnar molnet under 2023. Och det var de höga kostnaderna som var den absolut största anledningen, men det angavs även fler i den här debatten. Till exempel att det idag har blivit så enkelt att standardisera hur man deployar applikationer till sina kunder med till exempel tekniker som Kubernetes som inte fanns för 10-15 år sedan eller åtminstone inte var så spridda eller använda. Privacy och security var en annan orsak. Vi lever ju i tron om att molnet är säkert, åtminstone för intrång, och det är det om man vet vad man håller på med. En rapport från säkerhetsföretaget Checkpoint säger att 27% av de tillfrågade företagen i deras undersökning hade haft intrång i sin cloud-infrastruktur de senaste 12 månaderna. Och alla de uppgav att det berodde på felaktig konfiguration. Så det är inte molnet i sig som har dålig säkerhet utan att man konfigurerar sina tjänster fel. Och när de här företagen återvänder till on-prem, då är det inte till en arkitektur från 90-talet, utan det är en modern private cloud-arkitektur där man får samma tekniska fördelar som i det publika molnet, men med den stora skillnaden att man får göra mycket av jobbet själv. Vi får väl se om den här pendeln fortsätter slå tillbaka eller om det här bara är en inbromsning på grund av hög inflation och höga priser. Vad tror du?
Jag tänker på en sak. Sverige har ju senaste månaden haft ett stort antal DDoS-attacker i samband med vår NATO-ansökan. Och när jag tittar på de kunder som jag vet att vi jobbar med och andra jobbar med, de som är värst drabbade är de som inte har amerikanska moln. De som har amerikanska moln med rätt påslagen funktionalitet, där håller jag med dig, de har klarat sig bättre än de som har sina egen hemsnickrade on-prem-lösningar, om man ska generalisera.
Ja, självklart är det som så att det går att konfigurera fel on-prem också och exponera saker som man inte hade tänkt sig. Det ska man ju naturligtvis ha med sig. Ja, trend nummer två då. Movieboxen är tillbaka. Det skulle du vara glad för. Det minns väl du med värme i hjärtat, kan man tänka sig.
De fredagar med hyrde en box och så lite chips och så hem och titta på en film, en VHS-kassett. Det var tidigare.
Jag förstår det. Nej, okej. Okay. Movieboxen kanske inte är på väg tillbaka, men i alla fall fysisk filmuthyrning. För Hollywood drabbas också av inflation och de har ont om pengar. Och ibland när man har ont om pengar, då är det inte innovation som blomstrar utan tradition. Det beror lite grann på bransch och bolag. Så det man har gjort är att man har blickat bakåt för att se om man inte kan tjäna pengar på samma sätt som man gjorde för några år sedan. Och då har man hittat DVD-skivan. Och det här beror på att streamingekonomin är inte lika bra för Hollywood som uthyrningen var. Man får mindre avkastning på dyrare produktioner. Och när en biofilm går till streaming, ja, då är livscykeln för att tjäna pengar på den filmen över. Därför säger nu vdn för det amerikanska bolaget Redbox att han har flera konstruktiva samtal med cheferna för ett antal filmstudios för att få till ett fönster på 4-6 veckor för uthyrning och försäljning innan de går till streaming. Och ska vi fortsätta på samma tema, att historien återuppstår? Ja, 2022, det var året då vinylförsäljning för första gången slog CD-försäljningen, åtminstone i modern tid sedan 1987. Det såldes 41 miljoner vinylskivor jämfört med 33 miljoner CD-skivor. Köpte du någon av de här vinylskivorna?
Nej, jag packade faktiskt upp alla mina vinylskivor och köpte en gammal skivspelare för att kunna spela dem igen. Men jag måste säga, det här känns ju som filmindustrins sista sprattlande dödsryckningar. De har inte liksom insett, mina barn som är 20, 22, 24, de har inte koll på skådisar som Brad Pitt och Angelina Jolie som vi hade, även du. Allt det här har ju flyttat till Netflix, till Amazon, till de som spelar in helt annan typ. Filmindustrin i Hollywood är död. Det här är bara deras sprattlande försök.
Ja, det är en intressant syn. Så kan det naturligtvis vara. Jag har tyvärr blivit likadan som dina barn när det gäller musik. Jag kunde ju allt om vilka som var med i banden, vem som hade producerat, i vilken studio de hade spelat in när man satt och tittade på vinylomslagen och läste på. Nu bara lyssnar man på Spotify och man vet inte vad det är man lyssnar på, men det är bra.
Du körde en quiz i framtiden.
Ja, det är så. Ja, nej, jag hade inte blivit förvånad ifall du var en av de som hade köpt vinylskivor. Några av de som alltid har varit lite fientligt inställda till framtiden, det är ju metalbandet Metallica. De var ju inte direkt fans av Napster eller Spotify eller några andra tjänster som minskar deras intäkter. Kanske är det därför som de har köpt USAs största vinylpressare som heter Furnace Records. Personligen kanske jag skulle ha investerat i någon typ av digital teknik, men hej, man får satsa på om man vill. Att vi kan räkna med nya utgåvor av Metallicas plattor på vinyl, det är väl ingen hög oddsare. Och för att ytterligare förstärka den här trenden lite grann så meddelade kedjan med skivbutiker som heter Tower Records nyligen att de slår upp portarna för en ny fysisk skivbutik. Tower Records gick i konkurs 2006 och då såg man det som spiken i kistan för 1900-talets affärsmodell för musik. De digitala plattformarna som Apple Music och inte minst piratnedlagningar tog över. Men när vinylförsäljningen nu ökade igen så öppnade Tower Records en butik online och sedan dess har det flerat rykten om att de skulle göra en fysisk återuppståndelse. Och nu är det alltså dags. På den hippaste platsen i Brooklyn, New York så slår Tower Labs upp portarna. Och det här är inte en gammal hederlig skivbutik utan mer ett kreativt mecka för musikälskare. Här kommer det vara livespelningar, albumlyssningsfester, intervjuer, podcastinspelningar och mycket annat tillsammans med skivförsäljning. Och personligen så tycker jag att det låter kanon. Jag tänker det är så det borde ha varit från början. Vad tror du? Kommer vinylen göra ett hot mot de digitala plattformarna?
Ja, men du har ju en poäng. Vi pratar om någon som är i 20-årsåldern. Jag märker på dem att vinyl börjar bli hett. Jag var ju Gävle för några veckor sedan. Det har helt plötsligt stått upp en ny butik som bara sålde LP-skivor. Och lite CD också. Så du har ju en poäng. Men det är ju nostalgi. Det är att man vill tillbaka till någonting som är för evigt förlorat. Släpp sargen. Gå vidare.
Ja, men då måste det ju bara vara gamla gubbar och gummor som köper vinyl då. Och inte kidsen.
Ja, men det är det ju kidsen också. Men de kommer att ledsna om något år. Så är de tillbaka igen på YouTube och den liksom, kanalen där de sitter hela tiden ändå.
Ja, vi får väl se. Trend nummer 3 som säger att pendeln är på väg på att slå tillbaka. Och den handlar om böcker. Du har ju pratat om att den digitala bokförsäljningen eller lyssnandet har för länge sedan överträffat den fysiska försäljningen. Men i USA och i Storbritannien så har faktiskt fysisk bokförsäljning ökat de senaste 2 åren. Och det är främst hos generation Z, det vill säga de som är födda mellan 95 och 2012. Det visar sig att de älskar tryckta böcker och bibliotek eftersom de, citat, känns mer personliga. Och ger en välbehövlig paus från deras skärmar. För det är på TikTok som de får sina boktips under hashtaggen BookTok. Så det talar lite grann för att den här digitala trenden är på väg tillbaka. Och som mitt sista exempel. Du vet, för några år sedan när alla skulle ha en chatbot. Mm. Butiker och kommuner och företag och Skatteverket. Alla skulle ha en chatbot. Men det var få som gav den här botten den kärleken som den behöver. Det vill säga pengar eller tid. Och det gjorde att de här föll rätt så snabbt i glömska. Men nu tar Apple nästa steg, eller egentligen ett steg tillbaka. För bakom deras nya chatbot döljer sig nämligen en människa. Jaha. De kallar det här för Shop with a Specialist. Där man hjälper kunder att shoppa iPhones online genom att erbjuda en live video shopping upplevelse på deras hemsida i USA. Där sitter Apple-specialister som är tillgängliga för att svara på kundernas frågor och hjälpa dem att hitta bästa erbjudandet. Det är i alla fall vad de säger att det här ska leda till. Och det kommer att lanseras tillsammans med iPhone 14. Och då kan man fråga sig, varför tar de det här greppet? Min analys är att det var länge sedan vi såg bilder på köer som ringlade sig kilometerlånga när Apple släpper en ny telefon till deras fysiska butiker. Och varför det? Ja, dels är inte hypen lika stor. Det händer inte så mycket i telefonutvecklingen just nu. Men framförallt så köper folk telefoner online istället för butik. Och då har man inte lika stora möjligheter att påverka kunden och köpet. Så man säljer helt enkelt inte lika mycket. Därför så gör den mänskliga chattbotten comeback. Vad tror du? Är det här de första tecknena på att internet och digitalisering, det var bara en fluga och vi är tillbaka till fysiska och mänskliga interaktioner? Eller är det kanske en balansering där det mesta har blivit digitalt på senaste år, oavsett ifall det är bra eller inte? Och nu kommer vi få se en mer sund kombination av analogt och digitalt.
Ja, men det är ju någonting sympatiskt och äkta i allt det, alla de här tre exemplen du säger, och någon, tror jag, längtan efter någon typ av mänsklig interaktion som har gått förlorad de senaste åren när allt ska vara digitalt. Så jag tror det är mer en balansering. Att det skulle vända tillbaks till 1900-talet är inte en chans. Balansering, tror jag. Och den är kanske önskvärd också.
Ja, det kanske blir det bästa av två världar när det får mogna lite grann.
Men nu har du, tyckte jag pratade länge, nu har du tjatat en hel evighet. Får jag avsluta med ett annat område? Helt annat.
Du ska alltid ha sista ordet, men okej.
Ja, precis. Ja, men här handlar det om, jag kanske kallar det här att tro inte på experterna, och här är ett fantastiskt investeringstips. Det är liksom en inflygning på det här. Och först ska jag säga då, när det gäller min historik och investeringstips, så har jag inte riktigt rosat marknaden, så alla som eventuellt nu följer detta får skylla sig själva. Men det kommer handla om batterier och energilager. Nu blir det lite småteknik, så nu blir det svårt för dig, Stefan. Häng med nu. Du vet att vårt energisystem idag, det ska alltid ligga på 50 hertz. Går det under det så börjar lamporna att fladdra, och sen till slut så stängs ju strömmen av. Det är därför jag har sett de här artiklarna om att strömmen kanske kommer att stängas av, för att vi har liksom inte balans i systemet längre. Vi hade det mer när vi hade liksom produktion i södra Sverige, kärnkraft och liknande. Nu har vi obalanser. Sol, vind och vatten är inte lika enkelt att planera energimässigt.
De som äger... Hur skapas den här balansen då? Hur får man det att ligga på 50 hertz?
Ja, men det ska jag berätta för dig. Men först på den tema, har du slangat en bil någon gång? Du vet, sugit ur soppa ur...
Nej.
Förstår du principen på det?
Ja.
Du stoppar ner ett rör och så suger du. Så var vårt energisystem tidigare. Vi hade kärnkraft i södra Sverige som sög ner energi. Och sen hade vi vattenkraft i norra Sverige som tryckte ut energi. Nu har vi bara tryck, vilket innebär att när det är fullt så är det fullt. Det går helt enkelt långsammare. Så du måste ha balans både i att suga ut, nu förenklar det väldigt då, suga ut och trycka ner. Men om du inte har det, och det har vi ju inte, vi har inte kärnkraft, då kan du skapa den här balansen med batterier, med energilager som det heter. Och det är det jag ska prata om. Och det intressanta är, tro inte på experter, det kom ut en forskningsrapport för ett halvår sedan som skulle vara vägledande för konsumenter huruvida man skulle investera i batteri eller inte. Du vet, alla ska ha solpaneler nu, du är en av dem. Och sen är frågan då, ska du ha batteri också? Och de här kommer ju väldigt tydligt fram till att nej, batteri är för dyrt för liksom vilken effekt det ger. Och man såg egentligen bara på möjligheten att lagra för eget bruk och sen konsumera för eget bruk. Det var ju som man värderade det. Men Svenska Kraftnät, som har det här utmaningen med 50 hertz, de har ett system idag där de jourköper din batterikraft. Och de gör det här via något som heter aggregatorer. Det finns två stora i Sverige, Bixia, Checkwatt. Så säg, ponera nu Stefan att du har ett batteri på säg 20 kilowatt. Det kostar dig att köpa ungefär 80 000 och köpa de här efter alla avdrag du kan göra. Så du får investera 80 000 för att köpa de här. Sen ställer du ditt batteri till förfogande via en aggregator. Hur mycket tror du att du får per år för att du är jour åt Svenska Kraftnät för att kompensera hertzen i systemet?
Det vet jag inte, men jag skulle ju vilja att det betalar sig på 3-4 år i alla fall.
Du får 40 000 per år.
Då är det ju betalt på 2 år.
Bra, det Matte. Bra det är en bra deal. Och nu ska man säga direkt som en sån här brasklapp då, att det här kan komma att ändras från Svenska Kraftnät. Men troligen inte innan 2026-2027 någon gång. Så just nu är det en fantastiskt bra affär att investera i egna batteri, och du kan ha det för din egen elarbitrage. Det vill säga du kan tanka billig el på natten, använda den på dagen. Eller du kan ställa den till kraftnäts förfogande och få 40 000 per år.
Det här förklarar ju också varför jag läste att en högt uppsatt snubbe på Northvolt hade sagt upp sig och startat ett nytt företag som ska återvinna elbilar. Kanske ja, nu pratar vi batterierna man vill åt.
Ja, nu pratar vi ju Klondike, men Northvolt säger att man ska kunna återvinna 99% av ett batteri. Och det finns nog en marknad som är ännu större än vad Northvolt kan mätta, så jag förstår honom. Men det här är lite annorlunda. Det är lite annan typ av batterier också. Men det skulle potentiellt kunna vara att han bygger energilager och ställer till Svenska Kraftnäts förfogande. Det här är Klondike
just nu. Ja, får springa ut och investera i. Vart hittar man ett sånt stort batteri då?
Ja, det finns många ställen. Men om du nu inte vill ha kinesisk teknologi så finns det tyska. Sungrow är ett exempel. Annars har du ju Huawei som är stora på den här typen av batteri. Men det finns många leverantörer.
Okej.
Okay. Då vill avsluta med ett investeringstips. Det är bra för dig.
Ja, det var jättebra.
Ja.
Men det är som du säger, ditt track record, det är väl lite upp och ner. Så att det är inte utan risk man följer.
Sist jag rekommenderar någonting så var det ett bolag som sysslar med energi också. Ett Acelio. De har sedan dess gått ner 99%, så nu kan alla som funderar på att investera ha det i åtanke när man funderar på detta.
Och det gäller hela min aktieportfölj. Det är ner 99% överlag.
Mm. Men vi kan ju följa upp det i kommande poddar.
Ja, det tycker jag vi kan göra.
Är vi klara?
Jaha, hörru du, hann du med alla dina ämnen som du skulle trycka in i det här avsnittet?
Jag har ju en om Ford också som vill styra oss in absurdum. Jag tror vi sparar den som en liten cliffhanger. Men essensen med den är ju att om du köper en Ford om några år, de har lämnat in en patentansökan om det här. Och sen om du då inte kan betala för den, då kör bilen väg från dig hem till Ford. Det har de en patentansökan på.
Ja, det blir ju väldigt handgripligt, men det är inte orimligt heller.
Nej, nej. I USA har de ju ett system som heter Repossess. Då är det ju någon som åker ut och hämtar den för Fords räkning. Men då har de automatiserat bort den delen. Men den kommer också ge dig 30 dagar, nu kommer jag in på ämnet ändå, 30 dagar innan du liksom, du kanske är sen med betalningen men du är fortfarande inte så sen så att du ska få lämna tillbaka bilen. Då kommer den vid varje tillfälle du kör bilen och säger, du har inte betalt, du har inte betalt, du har inte betalt. Du kan tänka dig att ha liksom gäster i bilen och få höra det hela tiden.
Ja, det kan bli lite lätt provocerande och irriterande.
Ja.
Kommer säkert leda till en högre andel trafikolyckor.
Kanske.
Mm. Intressant att fundera på vilka andra områden som den här eventuella trenden skulle kunna sprida sig till. Det vill säga att saker helt enkelt försvinner ifrån mig.
Ja, med tanke på att vi köper mer och mer som tjänst så kommer det bli mycket enklare att stänga av det för oss också. Så att det blir svårare att missköta sig tror jag i framtiden.
Du, nu sitter vi bara svamla på tomgång så nu är det dags att slå igen den här butiken.
Då gör vi det.
Tack för att ni har lyssnat. Tack för idag Peter.
Hej, hej.